välkommen till Kjellander och Björk med mig, Mats Björk, och min samtalskompis Andreas Kjellander. Det pågår någonting spännande i gränslandet mellan influencing, communities och direct to consumer. Lite engelska ord där, men jag tror ni kan vara bekanta med dem vid det här laget. För om du igår ville ta en produkt till marknaden, vilken som helst, så kanske inte första idén hade varit att bygga lanseringen kring en influencer eller att samutveckla, så kallat co-creata, sina produkter med influencern och med följare. Eller det otroligt hårda arbete som går in i att sätta upp hela distributionskedjan själv från ax till limpa. Men det är just det som vår gäst har gjort tillsammans med sina medgrundare. Och det har lett till en enorm tillväxt och en enorm framgång. Vi pratar med Mikael Snabb, medgrundare till Kaja Cosmetics. Ett företag som han har startat tillsammans med Jesper Match, Vanessa Lindblad och Bianca Ingrosso. Mikaels berättelse är otroligt intressant, för han är väldigt bjussig på sin kunskap, men också för att Kaja bryter mycket ny mark här. Kaja visar oss framtiden inom flera områden. Det är marknad och influencing, att bygga community, direct to consumer konceptet, e-handel, skönhetsprodukter och innovation och mycket, mycket mer. Vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag såsom Spotify, H&M, Elgiganten och många fler. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller i vilken kanal som helst. Och på vilken marknad som helst, så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är otroligt tacksamma för Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Här kommer det ett samtal om framtiden. Det är ett samtal om community som organisationsschema. Vi ger er Kaja Cosmetics och Mikael Snabb. Välkommen till podden, Mikael.
Tack så hemskt mycket. Roligt att få vara här.
Hur är läget idag?
Det är riktigt bra. Mm. Vi hade ett stort släpp för 2 dagar sedan.
Mm.
Som var väldigt, väldigt lyckat. Och vi har fått ut de första produkterna till våra kunder. Och responsen är super, super bra på produkterna. Så att, läget är faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja, det låter grymt. Men för lyssnarna här då, kan inte du berätta vem du är?
Ja, jag heter Mikael Snabb. Jag är 48 år. Jag är uppvuxen på Ekerö utanför Stockholm.
Mm.
Nu bor jag i Vaxholm. Mm. Jag är gift sedan 11 år och har 2 barn, 2 tjejer som är 12 och 9 år gamla.
Just det.
Sen har jag en hund också.
Mm.
Sen 6 månader tillbaka. Det är en dobermann, en brun dobermann som jag tränar väldigt mycket med.
Mm.
De är ganska krävande.
Ja.
Och han kom till oss, då var han väldigt liten och satt i knät. Och nu väger han 37 kilo och sätter fortfarande i knät.
Ja, det är det. Fantastiskt fina hundar, ska jag säga också. Jag själv, för visst, om jag säger rätt nu, dvärgpinscher ser ganska liknande ut som dobermann.
De är väldigt lika. Ja. Det ser ut som en dobermann i miniatyr.
Ja, men exakt. Ja. Så att, otroligt fina.
Ja, men det är jättekul och vi tränar mycket och det är så här skönt att gå ut i skogen på kvällar och helger och så koppla av. Liksom.
Tillväxten på hundar och katter har varit hög senaste 22 månaderna, helt enkelt. Vi skaffade coronakatt, kallar vi det. Liksom. Det blir liksom vi har sett det där mönstret. Det blir tillbaka till naturen lite grann och att man då tar sig an nya familjemedlemmar på något sätt.
Ja, absolut. Och jag bor ju vid Vaxholm då, på en ö innan Vaxholm som heter Resarö. Och man ser ju där hur djurpopulationen har nog liksom femdubblats under de här covid-åren.
Mm. Men du, utöver det så du pratade om ett släpp. Det hintar ju lite grann om att du gör någonting då liksom yrkesmässigt som kan vara intressant att prata om också.
Absolut. Jag, till professionen då, så är jag ju medgrundare tillsammans med Jesper Match och Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblad då, till Kaja Cosmetics, där jag är vd idag och har varit sedan starten.
Vad var det för släpp då? Jag blir nyfiken.
Vi släppte någonting som kallas för BB Sticks. Det okay. är egentligen en foundation i en ny form, kan man säga. Det kommer liksom i en hylsa som man kan vrida ut. Ser ut lite som ett läppstift ungefär. Och det här är ju också framtaget med lite tanke på covid, att du slipper liksom vara och peta i grejerna, utan du vrider upp själva produkten och sen så kan du stryka den på huden och sen så använder du en borste för att smudga ut det, som man säger på makeup-språk. Ja.
Det där är ju jättespännande, hur ska vi säga så här, våra beteenden såklart, men tänk kanske även så här, hur estetiken har förändrats under liksom pandemin. Kan ni se sådana beteendeförändringar i...
Verkligen, absolut. Och det har ju liksom varit på gång lite innan, att man går från liksom krämer i så här klassiska burkar där man egentligen nästan mer eller mindre måste vara i och peta med fingrarna. Proffsen använder ju så här så kallade spatlar, men jag tror att hemma så är man där med fingret, och det är klart att man stoppar i bakterier i produkten. Mm. Men vi ser ju från våra tillverkare, och vi är ju också några av dem som ställer krav att det måste liksom produceras mer hygieniska produkter. Och det här gör ju också att hållbarheten blir längre på produkterna, och det blir helt enkelt en bättre kundupplevelse i slutändan.
Kan man säga även så här, jag tänker nu då, vad ska vi kalla det, så här Teams-estetiken. Vi har sett varandra genom så här Teams-fönster och Zoom-fönster. Har det också fått så här konsekvenser? Jag tänker att ögonen blir mer viktiga, för jag vet att ögonskugga var någon av era så här tidiga så här ikoniska produkter.
Ja, det tror jag. Vi har ju inte gjort några sådana mätningar, men om man är mycket i Teams och så försöker man liksom analysera lite, eftersom jag jobbar med det jag gör, så tänker jag ofta på hur folk ser ut och på vad folk gör. Så ser man ju ofta, om man tittar på oss killar då kan man ju se någon som sitter i en skjorta, sen har han liksom kallingar bara. Det har man råkat sett någon gång att kameran har åkt ner. Tittar man på tjejerna så är det ofta så att när det är tidiga samtal, runt 8 sådär, folk kanske har varit och lämnat lite på skolan och på dagis sådär, då vill de gärna ha kameran off. Och sen lite senare så kommer kameran på, och då är det ju faktiskt ofta så att de har makeat sig ganska bra liksom, tycker jag. Men det är ju inga festmakeuper. Vi har ju liksom produkter som är specifikt framtagna egentligen för hur du ska se ut när du går på fest eller när du går på krogen eller när du vill vara ute bland folk och när du vill liksom se lite extra. Alltså som när du klär upp dig. Mm. Och den typen av makeup har man ju inte sett nu på 2 år egentligen. Nej. Om man inte tittar på tv såklart, men annars ute bland folk. För det är ju ingen som går runt med den typen av makeup på sig hemma liksom. Så att jag har ju hört... nu bland tjejer på jobbet och tjejer i min närhet som liksom har berättat att de liksom verkligen längtar efter att få ta ut svängarna liksom och skapa lite mera häpnadsväckande och coola makeuper.
Ditt egna liksom, hur ramlade du in i skönhet då som område, tänker jag? Vad är din bakgrund och hur hamnade du här?
Men som sagt, jag är uppväxt på Ekerö och sen så tyckte jag om att åka skidor väldigt mycket. Så att jag bestämde mig för att när jag skulle väl börja plugga på universitetet så ville jag ta mig norrut. Så jag kom in på Umeå universitet där jag läste till civilekonom. Där träffade jag också min affärspartner Jesper Mats under universitetstiden. Och vi blev väldigt goda vänner och vi pratade väldigt mycket om varumärken, och vi tyckte väldigt mycket om att analysera det som liksom det nya, det som skulle komma och hända i framtiden, och vi kunde sitta och snacka liksom om sånt på luncher. Men efter universitetet så började jag jobba med corporate finance. Jag jobbade på ett bolag som konsult, hjälpte till vid företagstransaktioner, jobbade rätt mycket med värdeskapande och utbildade företagsledare, så att jag var väl högst involverad i ganska många olika typer av branscher och bolag under den tiden. Det var ganska mycket IT. Det här var ju liksom sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Men på fredagarna, när man tar den här klassiska afterworken då, så träffar jag ju Jesper och alla andra kompisar för den delen också. Men det var ju lite sådär, fan vad det är segt att sitta och skriva de där rapporterna. Och man är ju bara en teoretiker och man gör ju liksom ingenting egentligen på riktigt liksom. Och både jag och Jesper kommer från entreprenörsfamiljer. Alla våra fyra föräldrar liksom har drivit egna bolag och vi var väl väldigt intresserade av det där. Så att efter ett antal år, Jesper han jobbade på ett hotellföretag. Han jobbade med att köpa och sälja hotellfastigheter.
Just det. Mm.
Så det är också ganska långt ifrån skönhet. Ja, verkligen. Liksom. Men vi hade en diskussion rätt mycket om skönhet för män. Och vi tittar ju på fotboll. Framförallt jag är ju en fotbollsfan. Jag är en AIK-are in i själen. men när det hände någonting där i slutet på 90-talet inom fotbollen, när Fredrik Ljungberg och David Beckham blev två stora ikoner. De var ju såklart fantastiska fotbollsspelare, men de tog också hand om sitt yttre på ett sätt som man ser nu, varenda fotbollsspelare gör. Yep. Men på den tiden så var det inte riktigt så. De hade alltid den senaste modet och Fredrik Ljungberg hade lite rött i håret, om ni minns det.
Ja, absolut.
Och då sprang ju kidsen runt med rött i håret liksom på gatorna. Och det där fastnade lite i oss och vi började diskutera och vi tänkte liksom att ja, men vi kunde rabbla liksom 100 skönhetsmärken för kvinnor, men inte ett enda för män egentligen. Så vi besökte lite parfymerier och man smög in där damerna stod i sina vita rockar och man liksom frågade lite om det finns det någonting till mig här. Liksom. Och det fanns ett märke och det heter Biotherm Om. Det kommer egentligen från ett tjejmärke då, men de har gjort en här serie också. Så man köpte de där produkterna och testade lite. Och innan hade ju både jag och Jesper egentligen, och även Jesper Rönnbäck som jag också vill nämna, han är ju en av grundarna till Recipe for Men som vi kommer fram till sen. Men alla vi tre, han är ju en skidåkarlegend också. Åkte mycket skidor tillsammans, det sliter rätt mycket på huden, ändra är det kallt och blåsigt och torrt eller så är det soligt liksom, och solen reflekteras mot snön och sådär. Så vi kände oss torra och vi hade ju de här stora blåa Nivea-flaskorna som man smetar både på kroppen och ansiktet. Yes. Då hade man inget hårgelé inför kvällen, så drog man i lite av den där hudkrämen i håret också liksom. Men när vi började använda Biotherm då, så kände vi en skillnad. Liksom att huden blev ju mjuk och elastisk och det kändes liksom skönt efter man hade rakat sig, istället för att man blev så här torr och att det sved lite och sådär. Så vi kände att fan, det här på något sätt är ju bra grejer också. Och så började vi fundera i de där banorna att ja, men vi är från Sverige, vi är kända för att vara vackra människor. Framförallt kvinnorna är ju kända för det världen över. Vi är kända för en vacker och ren natur där det också växer mycket råvaror som man skulle kunna använda. Skandinavisk design med allt från Saab och Volvo, Absolut Vodka och så vidare. Så att vi började fundera på att om man skulle paketera det där, allt det där på något sätt, och så skapa en produkt som löser mäns problem. Därför att vi hade ju aldrig liksom gått och funderat på våran hud förrän man får ett problem. När man känner att fan, det är stramt och torrt, det känns inte liksom bekvämt. Ja. Vad fan ska jag göra åt det här? Liksom? Finns det något jag kan köpa? Men innan dess, då tänker inte de flesta killar på det, tror jag. I alla fall inte på den tiden. Så att men vi bakade ihop allt det där och så gjorde vi ett varumärke som heter Recipe for Men. Och det var ju en jättelång resa. Det tog oss ju 3 år från att vi hade bestämt oss till den första, tills vi hade de första produkterna framme. Och det blev väl ingen direkt succé, om man säger så. Det var ju ett långt gnetande. Vi gick ju från fina och välbetalda jobb till att börja med det här, så att vi jobbades extra och vi bar flyttkartonger på helgerna och åt ris. På den tiden var man ju singel och hade sin etta, så det var inte så viktigt vad som stod på bordet, och fanns det inga pengar så fanns det inte liksom, men det var ingen som svalt i alla fall. Men när vi väl lanserade då 2004 i december, så kom vi in på någon sån här skönhetssajt som hade fokuserat lite på män, och vi kom in på lite fristående parfymerier. Det fanns ju det då. De flesta har ju köpts upp nu, och nu är det väl liksom några få kedjor som dominerar den svenska marknaden. Men vi kom in där, och när man producerar hudvård så är det ju väldigt höga minimikvantiteter. Och vi sålde ju väldigt, väldigt lite i början. Vi hade ju haft full fokus på produktion och design och varumärke och ingredienser och sådana saker. Vi hade liksom inte riktigt tänkt på försäljningen. Så när produkterna väl var klara efter 3 år så var det så här, ja men nu är det dags att börja sälja. Och vart finns det liksom återförsäljare till det här? Ja men det är NK och det är väl Åhléns och Kix, kunde vi rabbla lite. Så att vi tänkte att då ringer vi dem och så kan de köpa grejerna. Men det funkade inte riktigt så lätt. Det var ju bara tvärnej, man hamnade i någon växel liksom. Och sen så blev man bortkopplad och så bara recipe who och vad är det här för någonting liksom. Och så fick man. Men vi kom in lite smått på lite fristående och vi kämpade på där. Och men sen så förstod vi att vi kommer ju ha manlig hudvård för väldigt många generationer snabb match och Rönnbäck framöver. Så att vi kom på att fan, vi vill i alla fall ha som mål att innan vi lägger ner det här så vill vi in på NK. Vi vill se våra grejer stå på det här fina varuhuset, tänkte vi. Så att vi Jesper Rönnbäck då, som är journalist också, så han skrev lite fina pressreleaser som vi skickade ut. På den tiden fanns det ju rätt många av de här King och Café och More och Slits och alla de här tidningarna. Och de tyckte det var superspännande. Så de skrev ju spaltmeter om de här tre korkade svenska unga männen som startade den här hudvårdsserien och skulle upp och tävla mot stora multinationella jätteföretag. Sen så sa vi alltid på kontoret, för vi hade ett litet kontor, ett källarkontor dit alla kompisar kom förbi sådär. Och då sa vi liksom, men när du går förbi NK så går du till manlig depå, för det var där som det såldes underkläder och manlig hudvård och parfym. Så fråga efter SCB for Men, sa vi till dem. Och de gjorde det. Och så ringde vi inköparen igen och sen så sa vi liksom, ja men det är inte så att ni har fått lite efterfrågan, för det... Ja, vi har ju märkt ett ganska stort tryck på, hos oss. Liksom. Och de var så nej det är ingenting. Liksom. Men sen när de här tidningarna kom ut så skar vi ut de här sidorna och så beväpnade vi våra kompisar med de här artiklarna. Och så tog de med sig dem ner och så sa, ja men det här som det står här om i den här tiden, det här vill jag ha, Recipe for Men, den här under eye gelen, det verkar ju så himla bra, det ser ni ju, det står ju här. Så till slut så tröttnade ju butikspersonalen och ringde upp till inköp. Och sa att fan, vi har en jävla efterfrågan på det där. Nu, de kommer ner, det verkar stå i varenda tidning om det där Recipe for Men. Det känns som vi ligger efter här på NK. Och sen en dag när vi ringde ner, då var det så här, ja men du vet, vi har faktiskt fått lite efterfrågan. Vi skulle gärna ta in det där. Och sen jobbar vi på där och det gick ganska fort för oss till att bli... Ja, nummer ett, vi pendlade. Det var vi och våra gamla kompisar på Bioterm. Vi låg ett av två, vi pendlade där. Och sen så blev det ju nästan en liten explosion på manlig hudvård. Det kom ju väldigt många märken väldigt fort. Och sen så kom vi in på Åhléns och sen så kände vi att vår portfölj när vi är ute och säljer är lite tunn. Så vi började importera lite varumärken som vi tyckte saknas på den svenska marknaden. Då. Och då var det inte bara manlig hudvård utan då var det hudvård även för damer och kvinnor. Sen integrerade vi bakåt våran fabrik där vi tillverkade Recipe for Men ägdes av en äldre herre som gick i pension. Hans son tog över som var pigg och alert och vi kände att fan, om vi ska få inte bli nedprioriterade i produktionen så måste vi liksom ta ett samtal med Johan heter han. Och det slutade faktiskt så att vi gick ihop. Så att då hade vi helt plötsligt en fabrik som vi sen sålde och sen så byggde vi in en helt ny fabrik. Vi byggde hela fastigheten i Falun. En state of the art, jättefin fabrik där vi grävde ner tankar, inget spillvatten, allt transporterades till rötverk. Och vi började då också producera lite private label då till de stora apotekskedjor, dagligvaruhandel, andra varumärken. Och sen så skapade vi flera varumärken också på den tiden. Då. Jag och Jesper har gjort... Alfons Åbergs barnprodukter som vi säkert hittar. Vi har gjort Antonio Axos hårvård och flera andra varumärken. Men sen då sommaren 2017 så bestämde jag och Jesper oss för att sälja våra delar i det här bolaget då som hette Svenska Krämfabriken till slut. Och då var det ganska stort. De satte väl ungefär 100 miljoner och var 50 anställda. Vi hade en stor fabrik och vi var väl ett supermultinationellt bolag. Vi gjorde allt. Vi importerar, vi exporterar, vi producerar private label och vi ägde varumärken. Så att det var ju lite svårt med fokusen där, tyckte vi. Våran dröm hade ju varit att fokusera på ett varumärke och vi startade ju faktiskt Recipe for Men som liksom vår dröm att skapa ett varumärke. Och sen så blev det så att vi var tvungna att koppla på andra varumärken och sen bara rullade bollen på.
Ja, jag förstår.
Men det var en fantastisk tid och vi höll ju på med det där i 15 år. Så att vi lärde oss väldigt mycket. Vi jobbade med kosmetik och makeup också. Vi tog ett av Frankrikes mest prestigefyllda makeup-varumärken till Sverige och Norge. Och lärde oss väldigt, väldigt mycket.
Jag har ju Recipe for Men har ju jag haft.
Alltså, bra!
Ja. Så bara dela lite tillbaka så här. Min fru är ju hudterapeut eller ex-hudterapeut. Så, och har jag, min egna intuition är inte då hudvårdig. Så jag har ju onboardats liksom in i det här, men använder definitivt liksom hudkräm numera. Liksom, så jag känner också att jag fick vara med på, jag fick betrakta den här resan. Hon skrev sitt liksom exjobb som hudterapeut i någon bemärkelse om just skönhet för män. Aha. Och hur, och det här är ju tidigt 2000 också, det fanns nästan ingenting. Den här, ja men David Beckham började ju poppa upp liksom, vi kallade det metrosexualitet, alltså liksom att man faktiskt kan få vara man men också få vara fin liksom. Och precis i den eran liksom var vi, ja men ungefär lika gammal som dig, var vi också unga och tänkte att men det här måste ju bli en stor bransch, det här måste ju tas det också liksom. Och då är det du som var driver här då bakom den där liksom boomen, en av driversna åtminstone. Så jätteintressant.
Nej, men lite så. Det där är ju, även om vi sålde sommaren 2017, så är ju fortfarande Recipe for Men. Jag brukar säga att jag har fyra barn. Två tjejer och sen har jag Recipe for Men som är mitt förstfödda och sen nu är det Kaja liksom. Nej, men lite så är det. Jag tycker fortfarande väldigt, väldigt mycket om det varumärket. Det är oerhört fest vid det. Det är en otrolig kvalitet i de produkterna. Det är en unikitet i varumärket också. Framförallt alltså färgen är ju liksom, vad ska man kalla det för? Ferrari-röd eller djupt röd. Alla andra varumärken för killar då var ju svarta, vita, grå och blåa. Klassiskt liksom. Kanske manliga färger om man nu får säga så. Och det var ju en oerhörd succé. Vi finns ju, jag vet inte, jag tror fortfarande att varumärket finns i 25 länder. Jag har själv stått och utbildat personal på Bergdorf Goodman i New York. Jag har varit på Selfridges i London och hållit recipeutbildningar för personalen där. Och det är en enorm historik man har. Liksom. När man börjar bli lite äldre så blir man också lite så här sentimental. Ja, så man klar. Tycker att det är kul att titta tillbaka på de där grejerna och titta på bilder och sådär. Så att jag tycker att det är fortfarande än idag ett fantastiskt varumärke.
Och nu är ju en, ska vi säga, en ny spännande resa som ni gör med Kaja, tänker jag. Hur går det för er?
Det går fantastiskt bra. Det är ju ingen hemlighet. Vill ni att jag ska berätta lite historiskt hur det gick till?
Ja, men gärna.
Så att ni får en lite förståelse för hur Kaja liksom kom till världen.
Ja.
Efter att vi hade sålt våra andelar i Svenska Krämfabriken då, så gick vi och funderade lite på vad vi skulle göra, jag och Jesper. Jesper började jobba lite med Zlatans dofter.
Ja,
hjälpte dem lite och jag började jobba lite med Isabella Löwengrip och hjälpte henne lite en kort period. Men vi satt båda två vid Stureplan, så att vi käkade lunch varje dag, jag och Jesper. Vi är ju lite som att vi är gifta, fast jag har fru och han har sambo sen 20 år. Så att vi kunde inte hålla oss ifrån varandra. Men vi gick ju funderat lite där och vi kände att det vore så fantastiskt roligt att få göra den här drömmen och skapa ett varumärke och bara full fokus på det. Och sen så var vi också väldigt trötta på klassisk retail. När vi började sälja våra grejer 2004 ungefär, då ville de ha 40% i marginal. Det vill säga, kostar en vara 125 kronor ut, tar man bort momsen så blir det 100 kvar. Så ville de ha 40 av dem och så fick man behålla 60. Men i slutet då så var de uppe i 60%. Så att de hade ökat sina krav väldigt, väldigt mycket. Och då blir det ju svårt, som alla förstår, att producera en produkt med toppkvalitet, med en fin och cool design, och samtidigt hålla ett pris som är rimligt, som ändå attraherar en bredare målgrupp. Så vi liksom gick och sög lite på den där karamellen och funderade på hur man skulle kunna göra det där. Och sen så har vi ju jobbat tillsammans med Bianca lite grann under åren. Hon är ju extremt intresserad av makeup. Så att när vi jobbade med vårt franska makeup-märke så kom Bianca ofta upp på kontoret till oss och tittade på produkter. Och sen ibland så gick man in på kontoret och sen så kom man ut efter några timmar. Då satt hon liksom kvar. Vi hade ett stort sånt här makeup-bord där, fyllt med produkter. Och då var hon liksom lite sådär förtrollad i den där världen. Ja. Och jag känner ju hennes mamma sen 20 år också. Jag kände Bianca lite när hon var liten.
Ja.
Och hon har ju vuxit upp i sminkloger medan hennes mamma uppträtt. Så hon har ju lekt med sminköser och penslar och färg.
Ja.
Medan andra kanske var och lekte krig i skogen eller någonting liknande. Hon har ju ett extremt intresse så vi kände att fan, vi tar ett möte med Bianca och ser om det här kan vara någonting. Om hon kan tycka att det här är intressant. Och vi tog ett möte med Bianca och Vanessa då som hennes manager och vi diskuterade och vi berättade lite kring våran plan lite löst och det visade sig att de var i startgroparna på att göra ungefär samma sak. Så att det där mötet tog aldrig slut utan vi bara fortsatte jobba dagen efter.
Det var en workshop liksom. Ja,
ja det blev ett möte som var liksom att vi träffades, vi hade inte setts på länge någon av oss och sen så blev det liksom lite kärlek vid första ögonkastet och vi blev ihop och så bara jobbade vi på från den dagen. Så det här var ju i februari 2018. Och sen så lanserade vi då Kaja i november 2018 och det är nog världsrekord i att jobba fort. Bara från du lägger order på en makeup-produkt i den kvaliteten som vi ändå producerar. Det tar ungefär mellan 6 och 9 månader att få produkten. Så att vi gjorde ju allt där från att sätta varumärkesplattform, e-handelslösning med tillhörande betalningslösning, affärssystem, lagerlogistik. Det var inte mycket sömn och inte mycket tid med familjen där. Varken jag eller Jesper hämtade ju våra barn en enda gång på dagis och skolan. Alltså det var inte roligt på det sättet och det är absolut ingenting man är stolt över. Men det är ju också lite det som krävs om man ska lyckas som entreprenör. Att man måste liksom jobba hårt, annars går det inte. Men det var också en jäkligt kul resa.
Jag förstår. Gud vad.
Vi kämpade på där och 20 november så släppte vi och då föddes liksom Kaja kan man säga.
Jag såg där när Bianca presenterade liksom eran då, Kajas första produkt i hennes blogg som var ju liksom väldigt stolt över teamet, skrev hon. Jag kollade upp den här posten här innan i researchen. Men hon skrev också där med glimten i ögat, sorry mycket för att jag är perfektionist, skrev hon. kan du liksom, hur att jobba med Bianca och vad har ni för olika kvaliteter i teamet? Mm.
Alltså det, om man ska prata om Bianca så är det ju så att det är ju liksom det är otroligt spännande och det är ett privilegium att få överhuvudtaget få jobba med henne. Och folk har nog sina förutfattade meningar om hur hon ska vara, men att jobba med henne är otroligt krävande. Hon är otroligt krävande. Hon är perfektionist. Hon släpper ingenting som inte är perfekt. Och det får man ju också förstå därför att hon sätter ju sitt namn och sitt varumärke på spel. Och är det någonting hon är duktig på så är det sitt eget varumärke. Alltså hon vet ju precis, hon är duktig på många saker. Men hon är en perfektionist. Så att om du jobbar med en makeup-produkt och du har liksom testat 1000 olika nyanser och formuleringar och texturer och kommit fram till någonting som är perfekt. Och sen så lägger du order till fabriken. Och det börjar, då är det ju liksom för sent att ändra dig. Men hon kan fortfarande ändra sig liksom. För att hon kan mer eller mindre nästan få ångest över att det inte är 100% perfekt. Och hon tänker väldigt mycket på sina följare och på kunderna också. Att de ska få en fantastisk upplevelse. Och är inte hon 100% nöjd, då kommer inte produkten att lämna fabrik eller lager. Nej. Då kommer det inte ut. Liksom. Så att det är krävande. Mm. Men på ett bra sätt.
Ja.
Det gör ju också att produkterna vi släpper håller en oerhört hög kvalitet.
Jag tycker det där känns jätteintressant. Ja. Hur man då, om jag ska nu ramla in i ett muppigt träsk här med managementtermer, men hur man då ska säkerställa kvalitet. Hur man ska göra det i verksamheter. Kan man ju skriva spaltmeter om. Men där får du ju till en väldigt rätt dynamik, just i och med att hon vill inte associeras med någonting som inte är 100% den kvalitet som hon har föreställt sig. Det blir ju den starkaste kvalitetsgaranten för att man vet att vad som finns, ja, men vad som är en tänkt upplevelse blir faktiskt den. Den är ju svårt att få till, jag vet inte hur andra verksamheter gör, men den blir ju väldigt, väldigt tydlig att se då, just med den här dynamiken, tänker jag.
Och sen så är det ju så att hon är liksom född och uppvuxen rakt in i målgruppen också.
Ja.
Alltså jag och Jesper har en enormt lång erfarenhet av att producera skönhet, alltså allt från hudvård, hårvård och kosmetik, men vi är ju inte målgruppen. Vi vet inte exakt vad målgruppen vill ha, men det vet Bianca. Och sen så är hon oerhört duktig. Så när hon väl är ledig, vilket nästan aldrig händer, då sitter hon ju och plöjer YouTube-videos och tittar på de största make-up-artisterna från hela världen och lär sig mycket. Och är ju, jag skulle säga att om Bianca skulle jobba som make-up-artist, så skulle hon ganska snabbt vara en av Sveriges bästa. Liksom. Så duktig är hon, och det är inte många som förstår. Men det är väldigt roligt att jobba med Bianca också, därför att hon är ung och har en otrolig energi. Mm. Liksom. Alltså själv när man börjar bli i min ålder så, och vare sig man vill eller inte, så blir det lite så här, ja, men jag kan det där, jag har gjort det där förut, jag vet hur det ska gå till. Mm. Men när du får någon som kommer in och är så där ung och entusiastisk och oförstörd med den där energin, så blir du själv också jävligt mycket bättre.
Absolut. Absolut.
Och du börjar liksom tänka lite utanför din box som du har jobbat inne, där du känner dig bekväm. Jaha, kan man göra på det här sättet också? Ja, det kan man. Ja, fan, shit. Alltså det här är riktigt bra liksom. Och då blir resultatet därefter också. Det blir jäkligt bra. Så jag vet inte om jag svarar på din fråga riktigt där.
Jättebra. Det är superintressant att lyssna in. En liksom till sån där fundering då. Hur kan du kvantifiera för de som lyssnar? Kan du beskriva hur framgången, alltså vad ni har gjort nu, hur många länder liksom?
Jag kan dra lite snabbt då.
Ja.
2018 då, när vi lanserade i november. 20 november, då sålde vi ungefär för 10 miljoner det året.
Well done på 2 månader.
Ja, på en månad och 10 dagar. Nej, men det var ju, det mesta såldes första dagen också. Och så tog det slut. Och då hade vi ändå tagit ifrån tårna när vi beställde. Liksom. Så jag tror, utan att ha liksom 100% belägg för det, så var det nog Sveriges mest sålda ögonskuggspalett det året. Sen 2019 då jobbade vi på med produktsläpp i högsta fart. Och då kom vi upp i en omsättning på 50-55 miljoner med god lönsamhet. Och då började vi också titta lite in i Norge. Vi skaffade en norsk filial, ett norskt momsnummer där på sommaren. Började snoka lite på den norska marknaden och vi sålde, jag vet inte exakt, kommer inte ihåg exakt hur mycket vi sålde för 2019, men jag tror att det var 9 miljoner till Norge av de 55. Så det var ändå hyfsat bra. Vi började jobba lite med en tjej i Norge som heter Eveline Karlsson.
Ja.
Karlsen heter hon. Och sen 2020 då så smällde det till rejält och vi kom upp i en omsättning på 150 miljoner. Med bra resultat också. Och sommaren 2020 så sålde vi halva bolaget till Verdane då, som är en private equity-spelare som sitter här mitt emot egentligen. Och då var vi väl ute efter, det vi var ute efter, så det flög ju fram och det gick ju superbra. Och vi började bygga organisation och struktur och vi kände att vi är ju egentligen e-handlare från grunden och visst har vi exporterat till 20-25 länder tidigare, men vi är inte superexperter på att internationalisera ett bolag som växer så här fort. Att vi kände att bortsett från att vi fick en slant så var det ju också den kompetensen som vi letade efter. Och det har ju varit ett väldigt bra partnerskap sedan dess. Så vi är jätteglada.
Det här, jag tycker det är så spännande, dels du berättar, men jag tänker också skillnaden nu då, tänker jag, jämfört med att att knacka dörr eller att ringa till inköp. Jag själv då, som jobbar med varumärken, just det här, vi tycker ju att ert organisationsschema är ju ert liksom community, skulle man kunna säga. Och att ni liksom på ett otroligt spännande sätt bygger varumärke genom att liksom community first. För det ser också det här samarbetet som du nämnde med hon norska...
Eveline,
precis. Att man bygger ju liksom, det är där man skapar intresset, det är där man bygger. Det är ju också det vi brukar prata om, liksom influencer-ekonomin på något sätt, tänker jag. Hur tänkte ni annorlunda nu i det här läget, tänker jag, jämfört med tidigare och arbetar i det där, ska vi säga, triangeln mellan, liksom, vad ska vi kalla det, influencer, förtroende och försäljning på något sätt?
Det är ju ett fantastiskt uttryck som du använder i det där, att ert organisationsschema är er community. Den kanske jag snor.
Ja, varsågod, ta den. Ja. Du var gäst i podden.
Så ja, tack. Ja, nej, men det är ju verkligen, verkligen så. Alltså för oss handlade det ju om ända från start om att först och främst så var vi tvungna, eller vi ville ju bygga en community.
Ja.
Och det är klart att vi stal många till den här communityn från Biancas egen community, givetvis. De som följer Bianca och är intresserade av makeup började ju såklart också följa Kaja på sociala medier. Och det där har ju varit oerhört viktigt för oss ända från start. När vi väl började och gjorde det här släppet 2018, då var vi nog inte så himla medvetna om hur viktigt det här faktiskt skulle bli. Vi hade ju ett Instagram-konto givetvis där vi gjorde allt för att posta intressant content innan det här släppet. Och vi byggde ju upp lite som ett crescendo där, när man liksom först kanske teasade och berättade lite om att någonting kommer hända i Biancas kanaler, för att sen när hon berättade att hon skulle liksom få förverkliga sin dröm och få släppa ett eget makeupmärke då, till att få då följare att flytta över till Kajas eget Instagramkonto där det pratades liksom uteslutande om makeup och skönhet i stort sett. Och vi fick ju ganska många följare redan från start. Men vi förstod ganska snabbt att för att vi ska få behålla dem och för att de ska tycka att det är roligt att gå in på våra sociala medier, så måste vi ju producera intressant content.
Mm.
Och det är ju en rätt rolig story innan släppet. Vi hade en stor plåtning då. Vi har gjort ett gäng plåtningar tidigare, jag och Jesper, men det här slog verkligen på stort. Vi hade tre locations. Vi var uppe på i en svit på ett hotell. Vi var nere i ett garage där det fanns liksom lite coola sportbilar och motorcyklar. Och sen så var vi på Riksarkivet också, där det är så här pampiga bakgrunder och valv coolt, och fina grejer. Och vi hade liksom säkert 7-8 modeller, fotografer, och vi plåtade och filmade och grejer. Sen en vecka efter släppet, då var det så här, contentet är slut. Det är contentet till slut.
Ja,
så här. Och Bianca kom in. Vad håller ni på med? Det finns inget content.
Nej,
men fan, vi har ju haft värsta plåt. Vi är helt slut. Vi bar speglar och grejer. Och det riggades och plåtades och retuschades och fixades och sådär. Men content, och då förstod vi att vi måste skapa en organisation som kan liksom tillfredsställa vår community när det gäller content.
Mm.
Vi ska inte bara vara intressanta och inspirerande, utan vi ska också vara kunskapsbärare. Vi vill ju att när vi har liksom lyckats inspirera någon och fått den att handla en av våra produkter, så vill vi också utbilda henne eller honom för den delen i hur man använder produkten. Så köper du en ögonskuggspalett, så kanske du kan göra två olika luckor, och det blir ju fint och du är glad över det. Men kan du göra 5 olika luckor, då blir ju din totala köpupplevelse mycket bättre. Du kommer att älska den här produkten mycket, mycket mer. Så det har ju varit en stor grej för oss. Och sen så nu så finns vi ju alla kanaler. Vi finns ju på YouTube, vi finns på Instagram, vi finns på TikTok, Facebook. Och vi är Kaja i alla kanaler, men på TikTok, då är vi TikTok. Då gör vi roliga /löjliga danser och vi skojar och vi filmar jäkligt mycket på kontoret, personalen tycker att det är roligt, och en del i alla fall. Mm. Och vissa tvingar när att ställa upp där och vara med. Ja. Nej, men det är jäkligt roligt, och, ja, och det har varit ett framgångsrecept för oss. På YouTube till exempel, då gör vi längre filmer, mycket tutorials, utbildande material, mer seriöst. Och Instagram är mycket inspiration, mycket stories liksom. Alltså det, och det, de som är lite utanför det här, de förstår inte riktigt vilken... Det är som ett stort kakmonster som måste matas hela tiden. Tänk dig att du lägger ut kanske 15 frames på story varje dag. Mm. Och våra stories är inte liksom bara en bild på ett ansikte på någon som använder våra produkter. Nej. Utan det är väldigt mycket detaljer, vi illustrerar mycket, var en tjej som sitter och ritar, och det är väldigt avancerat content, och det måste det vara, för annars så tappar man intresset liksom.
Ja, men exakt. Men jag tänker också motsvarande, nu är inte jag i målgruppen där, så jag har kanske lite svårt att relatera, men tar man hur man tittar på liksom, jag vet inte, jag ett TED-talk eller något på YouTube, har jag sett det, då har jag också sett det. Nu vill jag ha någonting mer, nu vill jag ha någonting nytt, så att det är jättespännande hur du beskriver, ni opererar ju där på liksom communityns principer. Det är det jag hörde säga, och ni gör det här tillsammans med communityn snarare än att vara en verksamhet som nu ska vi pusha det här i communityn, eller nu behöver vi sponsra det här inlägget för att det ska få liksom spridning. Här, ni gör det ju tvärtom och rätt.
Det är kul att du säger att vi gör det rätt. Vi lär oss liksom varje dag, och det är liksom en kontinuerlig process där vi utvecklas och vi försöker bli bättre och bättre.
Ja.
Men det handlar mycket om att göra saker tillsammans med communities också. Och vi frågar ganska ofta, liksom, alltså det kan vara så att man håller upp två läppstift. Liksom. Ja. Vilken av de här färgerna ska vi producera, tycker ni?
Mm.
Och så har vi liksom bestämt oss att vi tycker alla den vänstra. Mm. Så säger 80% att det är den högra.
Mm.
Ja, det valet är ju enkelt. Ja. Liksom.
Ja.
Så att där interagerar vi mycket med communityn, och vi lyssnar ju också mycket på vilka produktkategori skulle ni vilja helst se här näst och sådär. När vi släppte foundation och concealers i våras då, som var vårt största släpp någonsin, så visste vi att det var den kategorin som våra kunder hade verkligen längtat efter, och vi hade ändå hållit ganska mycket på det, för att det är en kategori som du måste ha vuxit som varumärke, och du måste ha erövrat trovärdighet bland dina följare och bland dina kunder innan de ska byta till en sån typ av produkt. Men det blev en supersuccé, och det är ju så otroligt kul om att jobba med produkter som du ändå säljer. Du ska ju få någon att liksom spendera sina skattade, surtfördärvade kronor på det du skapar. Och sen då när de väl har gjort det så är de superglada. Det är en otrolig tillfredsställelse, för att många associerar ju liksom ett köpnytt ångest. Ja, jag måste köpa den här grejen. Här är det så här, jag vill köpa den här grejen. Jag vill ha den. Och sen när de får den så är de jätteglada. Och där måste man vara otroligt ödmjuk. Och det där gör ju också att man hela tiden strävar ännu hårdare för att de ska bli nöjda varje gång.
Jag blir sugen att liksom göra managementteori av det här, till ingens glädje förmodligen, men jag testar ändå. Jag ser inte hur man ska göra det på något annat sätt. Alltså, nu, framförallt nu när du beskriver det, Mikael, så ser jag länkar med gaming-communityn som jag kan bättre än skönhet. Och det är samma sak där. Ett av de stora värdena för mig är communityn runt spelet som skapas i mitt intresse för det där spelet. Och hur interaktionen med speltillverkaren, i det här fallet så är det ett dinosauriespel som jag har överdrivit mycket speltid i. Mm-hmm. Liksom, bara för att jag får prata med dem om det här skulle jag vilja ha med den här, jag vill att dinosaurien ska vara så här. Och, så jag menar, värdet börjar någonstans uppe på produkten där. Så, och ju mer tid som jag spenderar i communityn, ju mer värt är det. Och det finns nästan ingen bortre gräns för hur mycket tid eller pengar jag kan lägga i att liksom fortsätta mitt... Det blir jag nörda ju, helt enkelt.
Jag, i samband med att vi gjorde vårt första släpp så tvingade jag mig själv att börja spela faktiskt Fortnite. Och jag har ju spelat mycket i mina dagar, men så gammal som jag är, då spelar man ju andra typer av spel. Men jag var så imponerad av hur nytt de tänkte. Så att jag satte mig ner där och spelade, och det var ju extremt tråkigt, för att jag, det tog en sekund så var man död liksom. Men sen till slut så lärde jag mig det, och sen så blev man ju fast och lite beroende.
Mm.
Men just hur de jobbar med sin community, med sina spelare,
yep.
Där tänkte vi på samma sätt. Och jag och Jesper diskuterade, hans son spelade mer än Jesper själv. Så jag spelade ganska ofta med Jespers son. Men just det där sättet som speltillverkaren interagerar med spelarna.
Yep.
Så här, ja, det här vapnet, men tyckte ni att det var lite för starkt? Och så typ kunde de ta bort det eller modifiera det. Och de lyssnade, och sen också hur de började med marknadsföring i spelet.
Yep.
Mm.
Alltså på ett sätt som jag tyckte var så här extremt coolt. Det fanns ju en, eller det finns fortfarande, han lever fortfarande, han heter Marshmallow, som är en DJ, som gjorde en live-spelning i spelet.
Yep.
Alltså det har man ju aldrig hört talas om, det är ju helt sjukt. Mm. Men då stod alla med sina karaktärer och dansade när han körde, och han blev ju världens mest streamade DJ direkt efter det liksom. Och där kände vi att fan, vilken cool crossover liksom. Att helt plötsligt i ett gaming så tar in en DJ och så funkar det liksom. Och det de gjorde var att de gav ju communityn precis det communityn ville ha. Ja. De tyckte det här var svinhäftigt, och du kunde köpa marshmallow skins och spela i dem. Och,
Några vet jag ville kasta snöbollar, då fick de det också i någon sån här. Det var ju ascoolt. På varandra såklart i det där. Sjukt häftigt.
Alltså den är ju, och vi har ju inte sett hela den här management playbooken skrivas klar än, men det är ju clearly någonting i det där som är en del av er framgång, Fortnites framgång, och jag pratade om Ark Survival Evolved, som är en mycket mindre titel då, men samma principer. Och jag har mina influencers också, alltså i den, liksom farbröder som jag följer på YouTube där de spelar, och Ninja har vi ju då i liksom Fortnite, som är motsvarigheten till kanske då Bianca. Och så det är ju samma typ av dynamik.
Exakt.
Och jag ser, och tillbaka till playbooken här då, som vi ska skriva tillsammans, det blir jätteintressant. Hur kan man ens ha en annan to-market-strategi, tänker jag? Alltså att den blir uppenbar nu när vi ser det här mönstret, känner jag. Liksom, att det är så man ska göra. Sen är det inte lätt. Det har varit en del hårt jobb, tänker jag också.
Nej, men alltså det är klart att det finns ju många olika recept för att baka en god kaka.
Mm.
Men jag håller helt med dig att det här är ett nytt sätt att se på det. Alltså e-handel i sig är ju inte så särskilt gammalt.
Nej.
Men när vi pratade med e-handlare under vår tid när vi skapade Kaja och fick råd och sådär, så tänkte ju de flesta av dem på ett helt annorlunda sätt än vad vi tänkte. De tänkte mer att du köper in väldigt mycket trafik och så hoppas du att den ska konvertera, eller du bygger sajten så smart du kan för att så många som möjligt ska konvertera av de här människorna eller av den här trafiken. Och det är ju såklart supereffektivt och har säkert varit supereffektivt, och det kommer nog att fortsätta vara supereffektivt, kanske främst om du har stora handelsplatser där du säljer liksom allt. Och det handlar så, men jag vill ha in trafiken. Men vi jobbar ju lite tvärtom. Vi vill ju att våran trafik hellre egentligen ska gå till våra sociala medier. Hänga lite där och kolla vad vi håller på med. Kanske liksom skriva några inlägg eller skicka något DM och sen gå till våran sajt för att handla. Och när de går till våran sajt för att handla, då har de redan bestämt sig vad de vill ha. Och vet precis. Så att vi har en extremt hög konverteringsgrad. Och alla som tittar på vårt bolag, de säger, det här är ju helt sjukt. Hur kan du ha så här hög konverteringsgrad? Och då är det så att vi brukar säga lite så här att vi tvättar vår trafik väldigt noggrant i sociala medier innan de går in på sajten. Sajten i sig är liksom bara ett transaktionsverktyg egentligen. Samtidigt som den såklart ska vara snygg och den ska motsvara förväntningarna och den ska kännas high-end och den ska vara snabb och responsiv och den ska vara SEO-anpassad och allt det här. Och det ska finnas rätt betalningsmetoder och kassan ska vara snygg. Men egentligen är det inte där det händer.
Nej.
Vi vill inte skicka trafiken till våran sajt. För det är inte så roligt där. I våra sociala medier, där är det roligt och intressant. Vi vill att de ska vara där. Och sen när de har blivit inspirerade och tycker att det är roligt och de känner att de är redo för att handla, då pang in på sajten liksom. Och då ska det gå smärtfritt och bra och enkelt och vara tryggt och allt sånt.
Mm. Är det så då, tänker jag, att community liksom engagerar och e-handel konverterar, tänker jag, på något sätt då?
Oh.
I dem då. Men hur det här med, för sen, vi kommer ju till ett form av, ska vi säga, moment of truth i det här också, ett betalnings liksom ögonblick. Att hur ser du förväntningarna förändrats där när det liksom kommer till då liksom att betala, och hur möter man dem? Vad har ni gjort för att möta de här behoven?
I form av själva betalningslösningen,
ja, men,
tänker
ja,
du?
Ja, men eller? Precis. I upplevelsen. Och...
Nej, men där har man väl kanske gått lite till sig själv. Och jag är ju en ganska slö person. Så att jag vill ju, om jag ligger i soffan med mobilen och så får jag för mig att jag ska handla något, då kan ju jag strunta i att handla. Om jag måste resa mig upp till exempel och hämta mitt kort och skriva mitt kortnummer. Jag vill att det ska gå smidigt.
Ja, just
det. Och där finns det ju flera olika betalningslösningar som har fina appar där man bara kan klicka liksom, och så har man grejerna snabbt. Så att för oss har det väl varit snabbt, smidigt, tryggt. Man ska väl känna igen den betalningslösning som finns. Det är klart att det är en fördel, men...
Jag tror, för den brukar, om man tittar på det här från ett e-handelsperspektiv, då funkar liknelsen, Andreas, som vi var inne på, med att, för då är det ett moment of truth i kundresan. Men undrar om inte ni har minskat liksom stigmat där genom det som pågår i er community. Jag tycker det är det du har berättat, Mikael. Så här, för det roliga händer i social media, så då det reducerar vikten av vad som pågår i själva e-handeln. Och tillbaka till dina e-handelskompisar som då kanske då inte såg värdet av communityn utan hade tänkt att handlingen skedde på e-handelsplatsen, och där då kan det vara mega stigma. Exempelvis kliva upp ur soffan eller inte kanske avgör om liksom korgen droppar 50% eller sådana saker. Då är det där moment of truthet. Så det låter ju snarare som att ni har hittat rätt recept för att det där inte ska ha någon relevans i ert jobb här.
Ja, men lite så är det, och det får man höra ganska mycket när man träffar duktiga e-handlare runt om som liksom, ja, men ni borde ju göra det här på eran sajt, och ni borde se till att ni ska ha vet inte ens hur man uttalar det ordet, om reality när du kan testa läppstift live på sajten, eller det kan vara att muspekaren ska ju såklart förvandlas till ett läppstift när du hovrar över en produkt och sådär. Och det kan säkert vara jättetrevligt och jättefint, och det är säkert inte dåligt. Men för oss som har liksom limiterad tid och kraft och pengar, vi ska inte lägga våra tid och kraft och pengar där, utan vi ska lägga den på community, för det är vårt hjärta. Och jag gillar ännu mer det där som du sa, att communityn är en del av er organisation.
Mm.
Det är sant, och det är så vi ser dem liksom. Vi älskar ju varenda av våra kunder, och det är inte bara för att de betalar våra löner, utan det är för att vi gillar när de är glada, och då är vi liksom glada tillsammans.
Mm,
liksom.
Exakt. Jag skulle vilja tälja lite i framtiden för beauty, om du är med på det.
Jajamän, jag är med på det.
Hur ser du liksom, om jag tänker så här, framtid är svårt att säga, men framtiden, e-handel, liksom varumärken, vi ser ju så här utvecklingen med de här liksom stora nätjättarna. Men vi också ser samtidigt en utveckling, och den du beskriver också, med att ha liksom ett varumärke, en community, liksom en e-handel, och mer liksom, vad säger vi, liksom direct to consumer trenden. Vart tar det vägen här, tror du?
Ja, det är svårt att säga om, men jag tror att de stora jättarna, om man tittar på de bolagen som säljer kanske liksom flera tusen olika varumärken av andras produkter. Där finns det ju säkert, det kommer nog bli så att på sikt, att där handlar det ju mycket om, alltså till syvende och sist, där handlar det om pris.
Ja.
Därför att du kan köpa samma produkt på andra ställen, och då är det såklart att du kan alltid säga att ja, men det är en mycket bättre upplevelse om du är inne på min sajt än om du är inne på den där andra sajten. Men jag tror inte, och det här är bara en högst personlig åsikt, jag tror inte att det spelar så stor roll, därför att jag tror att i slutändan så handlar det om pengar, och kan du få samma sak billigare genom att bara klicka så tror jag att du kommer gå på det billiga alternativet, givet att det inte är förenat med osäkerhet eller kanske att det kan vara oäkta produkter och så vidare. Så därför tror jag att det kommer slås ut. Den typen av spelare kommer säkert flera slås ut, och det kommer bli ett par jättedominerande kvar. Och de kommer ju såklart, när de får alldeles för stor makt, så kommer de ju pressa leverantörerna och varumärkesägarna på bättre marginaler och så vidare.
Klassisk dynamik.
Ja, egentligen. Jag tror det. Men sen så kommer det komma sådana som oss, som är D2C, som inte liksom tackar ja till återförsäljare. Vi har ju liksom, och det här säger jag ändå ödmjukt, att vi har fått frågor från i stort sett alla stora återförsäljare, givetvis, om att de ska sälja våra produkter. Men vi har ju tackat nej, just för att vi liksom inte riktigt tror på den modellen. Vi tror inte riktigt att den är lite onödig, tycker vi. Alltså, vi har ju en bättre kommunikation med våra kunder än vad du får om du går in på det fina varuhuset och ska handla våra produkter. Därför att vi styr kommunikationen, kommer rakt från oss som har skapat produkterna. Det är vi som har besökt fabrikerna. Det är vi som har stått liksom axel mot axel med koloristan i Italien och valt nyans. Så att det är vi som förmedlar. Det blir inte viskleken som det blir om jag ska åka runt och utbilda folk som jobbar på varuhusen. Och sen så är ju internet en fantastisk plattform att sälja skönhetsprodukter. Därför att du kan se transformationen. Så här ser det ut.
Just ja.
Så här applicerar jag och så här blir det efteråt. Och du kan ju se hur mycket som helst. Du kan ju spendera timmar och bara titta om hur du applicerar en av våra ansiktspaletter, hur du använder den. Det finns ju hur mycket material som helst. Så du kan ju bli liksom mer eller mindre nästan bäst i världen på att applicera den ansiktspaletten. Medan du går till ett varuhus, då får du ju träffa någon som då ska representera 100 varumärken och kunna allt om allting. Det kan ju inte alla. Så att jag tror att makeup på internet, eller skönhet på internet, kommer fortsätta att växa och ta andelar av fysisk handel. Och då säger jag inte att fysisk handel är dålig, men internet, alltså med de sociala medierna, alltså med hur du kan presentera transformationer och hur du kan skapa tutorials. Det är det perfekta mediet för det.
Jag tänker att om man jämför, bara en snabb reaktion på det du säger, jag tänker att om man jämför möjligheterna som finns med internet och fysisk handel bredvid varann, så är det inte en rättvis jämförelse, för eftersom magin sker ju i communityn, som vi har liksom pratat mycket om nu. Det är någonstans där det sker, det är där upplevelsen sker, och det finns helt enkelt. Då måste vi skapa lounger som man ska hänga i ett par timmar innan man går in liksom, och gå in och hämta sin produkt på varuhuset. Det blir motsvarigheten. En mer rättvis motsvarighet, tänker jag då.
Ja, men det är så här. Det är klart att en sak som du aldrig kan få när du jämför det med en fysisk butik, då, du kan aldrig få känna på produkten rent fysiskt. Och det är klart att det bästa av allt vore om du kunde teleportera en produkt hem till någon som ville känna på en tester. Liksom. Så att fysisk handel är liksom inte, alltså de har också den fördelen.
Slut.
Och där tror jag att de kanske måste liksom ta sig själv lite i kragen och fundera på hur de kan utnyttja den.
Yep.
För den finns där, och du kommer aldrig kunna känna på produkten via internet. Eller det tror jag inte i alla fall.
Inte, vi får se i kristallkulan.
Jag tyckte det var spännande att prata om de här burkarna där man inte hade fingrarna i inledningsvis också. Jag tänker också framtiden här, någon form av slags liksom antibakteriell skönhet liksom, om någon form av vår erfarenhet av pandemin har liksom ökat förtroendet för vetenskapen, och att den på något vis kan bli ännu mer närvarande inom skönhet.
Absolut, och det ser vi redan liksom, hur de stora producenterna då tittar på olika liksom, framförallt väldigt mycket kring paketering, hur man kan göra skönhet, vad ska man säga? Alltså, den klassiska skönheten, när den började, då var ju allting i en burk. Liksom. Mm. Och det är klart att du kan använda någonting att peta i den där burken för att få upp en kräm till exempel. Men vanligtvis så använder du ditt finger, och då kommer det ju bakterier.
Ja.
Sen så kom det tuber, och så kunde man trycka ut grejer ur en tub, och det är ju såklart betydligt mycket bättre. Men nu kommer det ju sådana lösningar som där du vrider och att du aldrig är i kontakt med produkten. Och även där det finns airless, alltså så att du, produkten kommer inte i kontakt med syre heller.
Nej, men exakt.
Så att de är ju innovativa och jag tror att den här pandemin skjutsar ju på det där ytterligare, för att alla får ju liksom en konkurrensfördel om du hittar på den perfekta förpackningen.
Absolut, verkligen.
Den tycker jag vi har sett att det har blivit en innovationsdriver även i andra liksom skrån då, att vi får förhålla oss till den nya verkligheten. En annan sån, den är ju också, jag menar, vi var inne på det kring Teams-ansiktet man ska ha. Om vi kan tänka oss, liksom nu verkligen förlora fotfästet, men kan vi tänka oss nya, jag menar, skönhet har varit viktigt jämt för Homo sapiens gissningsvis. Kan vi se någon utveckling där, att nya, hur vi betraktar skönhet annorlunda, eller liksom, för samgiftet med internet ökar ju, vi fortsätter ju liksom integrera de här. Klurar ni?
Nej, men ja, det som man ser är ju liksom att alltså tidigare så presenterades ju liksom skönhet på stora affischer i till exempel tunnelbanan, och det är klart att då, det var ju i stort sett 100% alltid en väldigt, väldigt fin modell som såg ut på ett visst sätt. Och det gör våra modeller också. De är också väldigt, väldigt fina. Men vi presenterar ju flera. Alltså de här tunnelbanekampanjerna eller de här stora billboardsen var ju ofta en vit kvinna runt 20, 22, 25. Jag vet inte. Men super, super snygg. Vi jobbar ju nu med så att alla i vår community ska kunna identifiera sig med våra modeller. Allt från liksom, alltså hudton till ögonfärg och kanske liksom tjocklek på ögonbryn eller hur läpparna ser ut. Så att du ska ju kunna hitta liksom att aha, den där produkten skulle ungefär se ut så där på mig. Och det tror jag att det blir mycket, mycket lättare, och det kommer återigen till det här content-skapandet. Att det är ju mycket lättare att visa upp det på internet än att göra det på billboards på stan eller i en tv-reklam. Det blir också, du kan inte köra 100 olika tv-reklamsfilmer.
Liksom. Nej.
Så att där har man ju möjlighet, och det där har varit väldigt viktigt för oss också. Och både för mig och Jesper och Bianca, att vi vill ju vara ett inkluderande märke där vi bjuder in alla. Alla ska få vara en del av våran community. Vi har ju några ledord som jobbar med, och inkluderande är ett. Och snäll är ett också. Att vi vill ju vara snälla. Vi vill bjuda in alla. Alla ska kunna komma in och alla ska kunna ha kul. Liksom. Jag brukar säga att det är lite så här som om man drar en fotbolls... alltså jag som håller på AIK. Och det spelar liksom ingen roll vem du är när du går in på Friends nu. Men på Råsunda när jag växte upp. Då, det spelar ingen roll om du är fattig eller rik eller ledsen eller trött. Eller någonting. Du är alltid välkommen. Liksom. Så länge du håller på AIK så kommer du träffa dina kompisar där och ha kul. Och det är lite samma sak för oss. Att är man liksom intresserad av smink, då ska man veta att man är välkommen till oss. Och det ska finnas grejer för en att köpa. Och det ska finnas videos och bilder och roliga grejer där man kan identifiera sig med.
Ja, grymt. Mikael, vi ska släppa dig vidare. Ja. Vi skulle kunna prata forever. Det här är superintressant. Ja. Det finns många saker vi inte har hunnit liksom tälja i här, så att vi får se. Det kanske blir någon follow-up längre fram. Men vi har två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, alltså 2020-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Alltså jag tror att en sak är att det kommer stå någonting om att där att de unga kvinnorna fick ta plats, de som på något sätt alltid har varit en attraktiv målgrupp, men de som har skapat produkter som attraherar den där målgruppen har varit män som jag, men nu är det liksom unga kvinnor som skapar sina egna varumärken. Det är bara att titta på Sverige. Vi ligger ganska långt fram på influencersidan. Hur många influencers i Sverige har inte liksom skapat sitt eget varumärke nu på slutet? Och jag tror att det där kommer liksom bara att fortsätta. Och vi kanske har sett några i början nu som liksom har gjort något och kört i diket och sådär. Men de kommer ju bli duktigare att göra riktiga varumärken, och det är ju de som är målgruppen. Och jag tror det kommer stå otroligt mycket om att hela marknadsföringen, alltså även i marknadsföringsböcker om kanske 10 år, så kommer det stå om väldigt mycket och långa avsnitt om influencer marketing. Jag menar, jag studerade på slutet av 90-talet och då fanns inte ens det här fenomenet. Nej. Utan då var det liksom teorier som hade funnits i 100 år liksom. Och nu har mycket av det där svängt. Så att just kring influencers, kring främst då unga tjejer som får en otrolig makt, och på gott och ont. Det är inte bara på gott. Alltså, det gäller också att kunna förvalta den här makten som man får och ta ansvar för det man förmedlar. Men det kommer stå mycket om det, och sen så kommer det stå mycket om communities också. Det är jag helt övertygad om. Därför att communityn i sig är ju också, kan ju också bli din största fiende. Mm. Om du inte sköter
Absolut.
Dig, om du inte är transparent, och om du inte lyssnar, och om du inte gör det som communityn vill alltid, så kan ju communityn också vända sig mot dig. Det har man ju också sett.
Absolut.
Jag vet, på något, när man går till Fortnite, någon säsong där, när de satt in något vapen som folk absolut inte ville ha igen.
Nej.
Och bara droppa av spelare liksom. De fick ju fullständig panik och liksom bad om ursäkt och tog bort det där och sådär. Så att jag tror att, alltså, har man en community, det är liksom någonting som man kanske har lite till låns tills man missköter sig. Det gäller verkligen att ta hand om den och att man bryr sig om den. Jag tror det kommer stå mycket om det. För sammanfattningsvis, det kommer stå mycket om influencers. Det är ett stort skifte faktiskt som har skett.
Japp.
För tjejer i 20-årsåldern, de har aldrig haft någon makt. Men nu har de det. Och det är en stor förändring. Och communities kanske har haft någon makt i form av liksom fackföreningar och så vidare. Men nu finns det communities kring väldigt mycket. Och de har också fått en makt, och man måste lyssna på dem. Man skapar inte en efterfrågan, utan man får liksom lyssna in vad folk efterfrågar. Jajamän. Och det där är spännande.
Så bra. Jättebra. Ja. Jag tänker på snabb reaktion. Om man gillar mycket och dålig stämning, då ska man göra en dålig uppdatering i typ Fortnite eller Ark eller någon annan sån här stor spelprodukt. Det kan vara...
Gärna så att spelet börjar lagga och man åker ut och sånt där.
Ja. En liten vinkel på den där frågan som Andreas ställde. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting, tror du, Mikael? Och i så fall, före vad då?
Nej, men det är återigen, alltså, jag tror framförallt kanske när det kommer till konsumentvaror, mode, skönhet, smycken, den typen av produkter, så kommer man nog referera till före influencereran. Alltså. Ja. Det är vad jag tror. Och det kommer inte sluta. Folk säger att men influencer marketing är dött. Nej. Alltså, folk har alltid fascinerats av andra människor. Mm. Tidigare var det liksom filmstjärnor och så vidare. Men nu kan du ju bli en influencer kring vad som helst. Mm. Och jag tror att lite längre fram så kommer man se, och det har ju redan börjat såklart, men att är du väldigt intresserad av liksom cowboyskor, så kommer du kunna finnas någon där som är liksom Mr. Cowboysko, som du kommer kunna följa och liksom lära dig allt om cowboyskor ifrån. Det kommer kunna bli på den detaljnivån. Ja. Nu är det liksom, det är gaming, det är skönhet och så vidare, men det kommer bli på detaljnivå, tror jag.
Det låter hoppfullt. Jag tänker, om man har lyssnat på det här, om man är intresserad av cowboyskor, då kanske det finns ett vakuum som man kan fylla med sin entusiasm.
Absolut, det tror jag. Jag tror inte att cowboyskor, han kanske redan finns.
Mikael, det har varit en ynnest att få ha dig som gäst i podden.
Jag är jätteglad att jag har fått varit här och jag tycker mycket om er podd, och jag lyssnar i bilen till och från jobbet. Så att jag går igenom avsnitt här nu.
Härligt. Och stort tack till er som har lyssnat också.
Tack.
På återseende.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Hej.
Ja, där lämnar vi samtalet och hoppas att ni känner att ni har fått inspiration, ny kunskap, nya idéer, nya uppslag. Följ oss gärna, prenumerera gärna på podden i er podcastspelare och följ oss jättegärna på Instagram där vi försöker dela lite grann av våra insikter och vad som pågår i våra samtal. Vi tänker att om man gillade det här samtalet med Mikael Snabb, då kan man vara intresserad av fler entreprenörer. Så ett avsnitt som poppar där lite grann ligger längre ner i din lista om du scrollar neråt. Och det är Gustav L. Thorsson som är grundare av Memo som vi tror kan vara intressant. Det avsnittet heter 08-22 Gustav L. Thorsson Memo och släpptes 23 december 2020. Vi uppskattar om ni engagerar er i våra samtal. Inled dialoger med oss på LinkedIn och tills vi syns eller hörs härnäst så får ni ha en magisk dag.